Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Odd Job Comedy Podcast. Det är som vanligt jag, Alfons Kubilenso, Nagme Kamush och Robin Friberg. Och med oss idag har vi Atto The Champ Karlsson och vi ska prata framgång idag. Ha, vad roligt hörni, ett nytt avsnitt av Odd Job Comedy Pod. Och det är ju extra kul idag. För dels ska vi prata om framgång och passion. Och framförallt då så har vi Atto Karlsson, Atto the Champ, ja. Karlsson med oss idag. Välkommen.
Tack så mycket.
Välkommen.
Tack.
Har det gått bra för alla att ta sig hit? Var det lätt att hitta?
Ja, jag fick värsta guiden hit. Jag var lite orolig att jag skulle gå på orienteringsrunda.
Jag behövde inte byta i Västra skogen. Nej. Som jag brukar få göra ibland. När jag åker mot Hjulsta istället för att åka mot Akalla.
Ja. Hur många gånger har du varit här, Robin?
Det är ett gäng gånger. Men jag måste alltid kolla sig. Är det mot Akalla eller mot Hjulsta? När jag står vid T-centralen.
Jag brukar göra fel. Jag brukar åka fel.
Det förvånar mig inte alls.
Nej.
Jag är ledsen.
Varför du känner mig?
Men det verkar vara en
sån
där. Bara go with the flow.
Ja, precis. Så hamnar jag någonstans helt fel riktning. Och så tänker jag, fan händer när han är hur långt? Det kan hända att jag tar tåget åt fel riktning. Och kommer på det när det är i slutstationen.
Vart är det värsta du har hamnat i då?
Det värsta det var att en gång när jag sa till min syster att jag skulle träffa henne om halvtimme. Mm. Så från stan gick jag, istället för att gå till Rådmansgatan, gick jag till Ossermalm. Och så gick jag helt åt fel håll. Och så när jag skulle ta tillbaka tåget så hamnade jag i Alvik. Alltså det var...
Jävlar!
Ja. Och jag tänkte, de kommer inte tro på mig.
Nej.
Du ljuger! Så här kan man inte göra. Och så tänkte jag, så ringde jag bara så här, du, om jag inte är där om en timme, bara ge upp. Det är för obehagligt. Men idag hittade jag rätt.
Ja. Alltså, du skulle inte bli speciellt framgångsrik om du var orienterare.
Det är min sämsta sida. Ja. Absolut sämsta sida.
Lokalsinne och sånt.
Lokalsinne, ja. Och tidsuppfattning.
Ja.
Ja. Så när jag ska träffa er så går jag faktiskt... Alltså, jag går ut 3 timmar innan. Mm. Så jag är alltid i tid. Bara för att jag är rädd att göra fel.
För du är ju alltid i tid.
Ja, men jag tar i så det spricker. Ja. Alltså. Mm.
Och jag är ju sån som brukar vara i tid. Jag är noggrann med tider. Mm. Men nu på slutet, senaste åren, så har jag börjat liksom vackla. Det är jävligt otrevligt av mig.
Du umgås för mycket med iranier.
Jag tror att det är...
Att du umgås med iranier?
Ja. Ja.
Han går efter persisk.
Ja. Ja. Okay, så jag håller på att persifieras.
Ja. Ja.
Hur är du med tiden?
Ja, det är lite i perioder. Ibland är jag prick. Ibland är jag lite tidig. Men för det mesta är jag sen. Ah, men då, jag är mer så här tidsoptimist. Jag tror...
Var det inte den gången jag bjöd dig hem till mig? Kommer du ihåg?
Men då sa jag från början att jag kunde inte komma. För att
så här, jag kommer. Och sen kom du inte.
Jag ska erkänna, jag är fan alltid...
Var ni där också? Visst var ni? Nej, nej.
Jo! Ni var bjudna.
Ja, vi var bjudna.
Varför var jag fint? De var inte heller där.
Robin kunde inte komma. Och Alfons sa att min bror... Kommer du ihåg?
Ja, jag var barn.
Du sa att min bror... Ni skulle någonstans med din brors skies. Båt.
Jaha, men
och
nej.
Här, hoppas det regnar, hoppas
nej.
Det regnar.
Nej, men brorsan, det måste vara det minst. Brorsan
ja, din
har
båt,
en.
I alla fall.
Eller brorsan
ni
har en båt.
Ni andra svek mig. Ni kommer inte bli bjudna på
varsin smak. Jag sa att jag skulle jättegärna vilja komma en gång till.
Okej då, jag kanske överväger.
Men sen sa ni också typ två dagar innan.
Ja,
och varför bara
Atto? Men du var också bjuden, Robin också.
Ja, men han får ju en ny chans.
Alltså, ni tre killar, vi får göra en deal. Vi får göra en deal.
Vi får återkomma till det.
Ja, vi får återkomma.
Jag såg bilden på maten ni gjorde. Eller du gjorde.
Ja,
det såg bra ut.
Ja, jag älskar ju mat överhuvudtaget. Och roligt när det är liksom kryddblandningar som är liksom specifika för olika kulturer. Det är framgångsrikt med persisk mat.
Men det var en träff där ni skulle skriva skämt. Gick det bra med att skriva skämt då?
Det var, den dagen var ju väldigt framgångsrik på det sättet att jag hade gett upp på gigga. Va? Jag vill inte gigga.
Men varför hade du en träff där du ska skriva?
Ja, jag hoppades på att någonting skulle hända och det gjorde det faktiskt.
Okay.
För att Måns och Sara var där och klockan 6 fick de så här plink från Big Ben att de hade blivit bokade. Och de bara tvingade mig. De sa bara, kom dit och säg att du vill gigga. Och det är, jag har jättesvårt. För att så här
var
fråga.
Inte jag där då också? Då var ni fulla typ. Ja. Hade ni druckit eller?
Ja.
Visst, vad är det för jävla träff? Där de skriver skämt.
Ja, men då fick vi...
Alltså no, det var inte så här tipset utan det var helt...
Vi hade inte annonserat att vi skulle vara seriösa. Gjorde vi det?
Nej. Och sen fick jag en video klockan typ 11 när ni tre var på väg hem.
Från ja, fulla. Ja.
Och skällde
ut
mig. Tack att du berättade. Nej, det här
nej de
skällde alltså.
Ut mig för jag inte kom på det.
Ja.
Och vi sa att hoppas att du drunknar.
Ja,
oj.
Jag bara, okej.
Men alltså, nu är jag mer imponerad över att du kom. Verkligen, med den här bakgrundsinfo.
Ja, jag har fått
alltså, det är hjärtmottagning.
Ja.
Det är någon trick.
Ja.
Hörrni, men framgång då, att röra sig vid det ämnet, jag tänker på liksom vad man gör och vad framgång är lite grann. Liksom. För det ska vi ska prata lite om det idag. Och undersöka liksom vad framgång kan vara för oss själva.
Mm.
För man har ju en bild av framgång. Den här mediebilden eller den typiska bilden av framgång. Liksom man har ett jobb som man trivs väldigt bra med. Som man tycker är kul att gå till liksom varje dag. Och att man har att man mår bra. Och det ska, bilden är att allting är bra. Liksom, någon slags reklambild av en framgångsrik människa på något flygmagasin liksom. Det är en bild. Den andra bilden är vad man själv vill uppnå, vad man själv tycker är skulle vara framgång liksom. Så jag är så jäkla nyfiken på det liksom. Så jag skulle ju vilja veta till exempel vad du tycker. Vad tycker du är framgång, Robin? Vad skulle du säga om för dig vad är framgång där liksom?
Någon form av känna alltså positiv energi. Jävligt diffust svar. Men någonstans att jag fylls av positiv energi och vill... alltså en drivkraft tror jag. För mig är framgång att det föds ny drivkraft. Att vilja mer tror jag.
Vilja mer vad?
Vilja mer av det som jag redan är framgångsrik med tror jag. På något konstigt sätt. Alltså att någonstans... För om vi säger om i motsatsen då. Om jag inte känner att det går lika bra så tappar jag kanske inte helt intresset men... Jag blir inte fylld av lika mycket positiv energi att vilja fortsätta. Då känner man ju lite grann motgång. Liksom.
Mm.
Men det kan ju också vara en drivkraft på många sätt. När det inte går liksom, så som man har planerat. Men det är lite svårt. Jag har inget utstuderat riktigt svar. Vad framgång är för mig. Liksom.
Men får jag fråga då? Alltså du säger så här. När du känner framgång när du har positiv energi. Och det, jag tolkar det som att det är lite grann som att du gör något som du vill göra.
Ja.
Vad är det du gör när du känner så?
Alltså jag tror...
Har du ett exempel i verkliga liv? När mår du bra? När känner du så här nu?
Jag tror att det är baserat på visioner. Senast, det är fan ganska bra exempel. Jag pluggade ju filmvetenskap nu mellan halvåret från starten av 2018 till sommaren. Och där fick jag ju då alltså mina första A någonsin i skolan. Mm. Jag fick ju 3 A och 1 B på 4 tentor.
Hur gammal är du?
Jag är 32.
Ja, det gick dåligt i skolan.
men såhär, någonstans såhär, jag hoppade på.
Det tog lång tid.
Men bättre sent än aldrig.
Okej, jag hade MVG hemkunskap i grundskolan då. Men alltså få liksom så mycket på, alltså slutbetyg och så har jag kanske fått, men inte på liksom tentor och prov. Och,
okay.
Och där blev jag väldigt stolt, för det var något jag testade på, jag var intresserad av det, jag tyckte att det var kul, jag gav det bara en chans och så gick det bra. Och då blev jag så här, det här måste jag fortsätta med, det här vill jag fortsätta, det här är någonting jag är duktig på, det här är något jag kan. Och det gav, alltså resultatinriktat av det här.
Mm.
Jag tror att det är, jag drivs av resultatinriktade och se, får det svart på vitt så här.
För då tog du tag i filmvetenskap och så läste du massa intressant där. Säkert som du var väldigt driven i, kom ihåg. Och sen så hade du toppbetyg där också. Mm. Det är en framgång att ha höga betyg.
Och jag blev stolt.
För dig.
Jag blev stolt.
Ja, stolt. Mm. Höga betyg. Mm. Och det är en framgång. Det är, ja, intressant. Mm. Det finns ju mera saker.
Hur länge var det den känslan då?
Nej, inte så jättelänge.
Inte så
jättelänge. Då vill jag upp. Alltså då var det så här. Jag sätter alltid nya mål igen. Jag nöjer mig, alltså det är ganska kortsiktigt. Däremot de negativa känslorna, motgångarna, de kan hålla i sig betydligt längre.
Mm.
Så ja.
Kanske någon vecka. Vad kan vara en negativ grej, va?
Shit, negativt. Ja, det är nog när det inte går som jag tänkt mig.
Mm.
Men då är det oftast för att jag inte har lagt ner så mycket fokus och energi på det.
Mm.
Det är oftast dåligt. För att, ja.
Mm.
Shit, vad jag drar mig för att ta några specifika grejer.
Ja.
Jag
bara duckade direkt. Vi ska återvända till det, ja. För vi ska peta lite i de där såren. Atto, du då liksom? Vad skulle du liksom känna? När skulle du känna dig framgångsrik? Eller när känner du dig framgångsrik? Så ska jag.
När allting klickar. Mm. Jag är lite så här regler min vardag. Jag har 3 regler. Att jag måste äta bra, sova bra och så måste jag träna. När jag har uppfyllt de 3 saker dagligen, då känner jag mig glad. Och jag vet inte, framgångsrik kanske fel ord. Men när jag känner mig glad och bekymmerfri och allting rullar så mår jag bra. Mm. Och sen kan det ju hända att det är negativa saker eller man snubblar eller någonting. Men när jag har gjort de 3 sakerna så känner jag mig ganska stabil.
Mm.
Och kan alltid försöka se det positiva i de negativa grejerna och... Men när man gör bra ifrån sig på så här viktiga ögonblick eller då kan man känna sig framgång. Men de här stunderna varar ganska kort. Mm. Det är bara någon dag eller några dagar.
Så man känner liksom att nu är det bra liksom. Det här gick bra liksom.
Ja, men jag är också lite emot att man ska klappa sig själv på ryggen och säga ifall man har gjort bra ifrån sig, då ska man vara mer så här. Man ska vara emellan. Samma sak ifall det går dåligt för en, då ska man vara emellan. Man ska försöka vara objektiv. Jag tycker det är fel när det har gått jättebra att man klappar sig själv på ryggen. Och sen, om vi tar stand-up, för det är det vi håller på med.
Mm.
Ifall jag har gjort ett bra gig, så tycker jag det är fel att det finns vissa som bara tar paus och säger, men nu är jag bra, nu är jag klar. Eller om de har kommit in i en viss klubb eller har fått ett stort gig.
Ja.
För mig är det viktigt att så här, klappa sig själv på ryggen, bra jobbat, belöna sig själv på något sätt. Men sen dagen efter, då är det en ny dag, kämpa. Jag måste bevisa nya saker och verkligen gå vidare. Så där. Man ska inte bli för ledsen när det går dåligt. Men man ska inte bli för glad när det går bra. Utan man måste vara emellan.
Mm.
När det kommer till stand-up på yrket.
Men är det här en strategi som du har lärt dig eller jobbat fram? Eller är det något du har kommit fram till själv? Liksom? Alltså de här...
Det funkar för mig bäst, tycker jag. För att jag har sett så här, det finns jättemånga där det går jättebra för. Och så märker jag bara att de känner så här, men nu är jag för bra för det här. Så jag förtjänar att vara typ hemma eller jag gör det. Och vila eller jag är för fin för det här. Och det tycker jag... Om vi säger så här, om det kommer in en så här, någon superstor klubb eller få jättestor gig. Det finns vissa där de det är som att de checkar av det på sin lista och säger, men nu är jag på den här nivån. Mm. Då bör inte jag vara och kämpa eller... För jag ser alla klubb som gym. Och sen har man de här stora giggen där man måste prestera. Då är det match.
Mm.
Och då finns det vissa där de kommer in till en viss nivå. Då slutar de träna, gymma. De slutar. Och under längre period så... I mina ögon så blir de bara sämre för de har slutat träna. Men jag känner jag personligen känner framgång när mina relationer, allting är bra. Mm. Familjen och kompisar och tjejen. Och när alla de sakerna klickar så kan jag slappna av. Och då för mig, jag personligen tycker att jag presterar bäst på stand-up. Och jag tränar boxning också, eller boxning. Mm. Då är jag avslappnad, lugn. Men när någonting är fel eller något, då kan det man är inte lika sharp. Mm. Vissa dagar känner jag mig seg bara. Och jag märker det också på scen. Sen kan man ju gå in, det finns den här moden där man kör bara material. Då klarar man sig, man får skratt. Men sen finns det den här att jag kör material, men jag också jag känner att jag är ett med publiken. Mm. Och det är då jag känner mig som bäst.
Mm.
Och för att uppnå den nivån så måste jag göra de tre sakerna. Sova bra, äta bra och träna. Då mår jag bra. Det är för mig framgång. Och då är det så här på daglig basis, om man ska säga.
Mm.
Sen antar jag att det blir större och större med tiden.
Det tycker jag låter väldigt liksom disciplinerat. Jag gillar den tanken att träna. För att det är så här, så fort, man måste ju träna. När du pratar om det här, då tänker jag på förhållandet till exempel. Jag är gift och har ett förhållande som vi har haft lite jobbigt en period. Och då får man ju bestämma sig för om man ska fortsätta med det eller kanske gå helt skilda vägar. Vi har haft sådana diskussioner till och med. Och bestämt oss för att göra någonting åt det och fortsätta. Och det är precis, tycker jag, någonting som jag har upptäckt i det arbetet. Liksom att alltså, man måste ju träna, men man måste ju också träna i en relation då, att försöka se varandra, göra saker, men det är liksom, om du alltid är uppmärksam och tränar, då blir du bättre.
Mm.
Den dagen du slutar träna, ja men då slutar ju du att utveckla stand-upen, eller du slutar utveckla din relation. Det behöver inte vara en kärleksrelation, det kan vara en relation här eller i jobbet eller i vänkretsar eller var som helst liksom. Men när man inte orkar ta hand om relationerna eller vara uppmärksam med dem, ja men då slutar ju de också utvecklas. Mm. Jag har faktiskt aldrig tänkt riktigt på det. Men fasiken vad viktigt det är att träna.
Mm. Hålla uppe hela den här grejen.
Ja.
Men för att man ska kunna göra det så vet jag för mig att jag måste må bra.
Mm.
För jag inte mår bra så är det svårt för mig att fokusera på andra. Det är alltid, det kanske låter själviskt, men jag tar mig själv som prio och kollar mår jag bra. Ibland kan jag gå runt och tänka, vad är det jag saknar? Ibland kan jag gå runt och ha en så här klump i magen och jag vet inte varför. Man bara sätter sig och börjar tänka, då finns det alltid något problem. Man löser det, då mår jag bra, när jag mår bra. Och jag också, jag vet inte ifall ni också privat, men de flesta komiker eller så här, man är ganska chill och rolig och... Jag har ett typ behov av, när jag hänger med mina nära och kära kompisar så är jag bara rolig och det, ifall jag ser att någon är ledsen så försöker jag fråga och för att kunna göra det så måste jag framförallt må bra.
Mm.
Men ifall jag inte mår bra så märker jag att folk, alltså det börjar bli fel och konstigt. Så ja, man måste träna, men man måste också vara självisk med att man måste må bra själv, tror jag. Det är det jag har senaste tiden sitta och tänka på.
Mm. Mår du bra så har du mycket energi och det är då man kan ge. För jag tror att precis. Det är väldigt, alltså det är osjälviskt att vara självisk.
Mm.
För man, i alla fall när man är en sån person då, som du till exempel är, som delar med sig, då blir det ju väldigt utvecklande för omgivningen. Men Nagme, du då? När känner du dig liksom framgångsrik?
För mig, framgång, det är när man försöker ta sig till ett mål inom en viss riktning, inom en viss tid. Och för att fatta, jag tittar väldigt mycket upp till människor som jag uppfattar som framgångsrika. Och jag aktar mig väldigt, för jag, det finns till exempel bland iranier finns det väldigt många som är väldigt högutbildade och har bra levnadsstandard. Och om de inte är lyckliga, då försöker jag akta mig för att inte hamna i den situation som de är i. Och jag har upptäckt att de människor som jag verkligen ser upp till, de uppfyller inte de vanliga kriterierna för att uppfattas som framgångsrika. Jag ser upp till människor som har bra relationer runt omkring sig, är älskad av de personer som är närmast dem och jobbar mot ett mål som är ganska mänskligt. Så jag har en väldigt filosofisk inställning till framgång, tror jag. Och för min egen del är min största vision i livet, det är ju att hitta sanningen och lära känna mig själv. Och då tittar jag på alla människor som leder mig mot den där vägen. Och jag ser inte som att det som syns på ytan, den yttre framgången, behöver inte vara samma sak som den inre framgången. Och jag ser upp till människor framför allt om de har inre framgång.
Har du någon förebild?
Jag ser upp ofta till vissa författare, kulturpersonligheter. Det är inte ovanligt att de kommer från Iran, har jag upptäckt. Kanske för att vi har ganska mycket gemensamt. Inte ovanligt att de är födda i Sverige. Till exempel Shimania Varani, Ashkan Ferdows. Jag ser dem som, jag har sett en tendens i mig själv att vilja hitta ledare, vägvisare. Och det är inte ovanligt att de delar samma bakgrund som jag. Men människor som jag ser, vardagliga människor. En är min mosters svärmor, som inte är i livet längre. Men hon var analfabet. Hon ägde ingenting. Hon bodde hemma hos min moster fram tills hon dog. Men det sätt hon förhör sig till andra människor. Och den där inre, hon var alltid glad och hjälpsam. Och jag pratade bara, jag tyckte om att prata med henne. Så jag tyckte att hon var en av de mest framgångsrika människor jag känner.
Mm.
Och jag känner många som är ansett som framgångsrika, men olyckliga.
Var hon lycklig?
Hon var lycklig. Och om du skulle bara höra hennes levnadshistoria, vilket helvete hon hade, vilka orättvisor hon hade stått ut med. Jag har inte ens sett det i filmer. Men det var så otroligt fascinerande att hon ändå inte var bitter.
Nej. Inte bitter. Ja, det tycker jag är fascinerande. Liksom. Mm. Människor kan vara sådär. Mandela liksom.
Mm.
Själv då?
Ja, jag har haft en sån här resa liksom, i mitt liv. Liksom, där jag sett. När jag var yngre så var jag präglad av liksom, framgång i att vinna. Liksom. Jag har alltid tävlat. Jag är väldigt så här, tävlingsinriktad. För mycket tävlingsinriktad.
Vad har du tävlat
i? Alltså, jag tänker ju att jag har tävlat i allt. Liksom. Om man ska skriva snabbast i skolan, då ska man skriva snabbast. Liksom. Och ska man skriva finast, då var jag inte intresserad. För det kunde jag inte. Så då fick jag bara give up. Men liksom, tävlingsinriktad i skolan, tävlingsinriktad som person, utan att må så bra av det. Jag skulle ju liksom vinna, fast jag inte kunde. Jag var så dålig och ändå så trodde jag att jag skulle vinna. Och när jag inte gjorde det så mådde jag dåligt av det. Så då är det så här skuldbelagt, eller kanske inte skuldbelagt, men någon slags delpersonlighet som ska tävla och alltid bli besviken på sig själv. För att man inte vinner och inte är bäst. Och så kunde jag liksom hitta på, det är ganska hemskt, liksom, hitta på anledningen varför jag inte vann då. För mig själv så här, ja men jag hade ju, om jag bara hade gjort det här så hade jag vunnit. Och så lurade jag mig själv.
Ursäkter liksom.
Ja, bara en massa ursäkter. Sen var jag väl liksom, jag var ganska duktig att simma en period. Liksom. Så,
du tävlade i simning. Ja,
så där nådde jag ju framgång. Men den framgången byggde väldigt mycket på att, två saker. Jag hade väldigt mycket talang för just simning. Och sen så kan jag träna väldigt, väldigt hårt. Jag tycker om att träna.
Är du disciplinerad när det kommer till
träning? Ja. Jag tror vi har berört det någon gång. Liksom, så, men med risk för att vara lite tjatig så... När jag tränar mina pass så vred jag ur 110%. Det fanns ingenting kvar. Tränarna säger åt mig att var det liksom 11 pass i veckan, då tränar jag 10. Var det 5 pass i veckan, tränar jag 4. Jag fick alltid själv för att jag var borta. Och var lite, de tyckte jag var lat. Så jag hade den liten bilden av mig att jag var en lat simmare då. Men nu när jag tittar tillbaka så vet jag liksom, jag tog i allt. Jag tog i precis allt varje pass. Så att när jag kom till pass 2, då var jag helt, då gick det ju långsamt för mig. Liksom. Jag kunde ju inte ligga i topp alltid och prestera, för jag var ju slutkörd. Liksom. Men jag var väldigt vältränad, så det gick väldigt bra för mig liksom, i bassängen.
Men du kom väl ändå till att du hade vunnit...
Har du vunnit SM
alltså? Nej, det har jag inte. Men jag har 2 SM-brons, sa jag faktiskt. Så att liksom i hyfsad nivå och så här JSM.
Är det för att det är brons som du inte känner att det är så här?
Ja.
Du hade ögon på guld. Alltså det är det som är.
Ja, nej men jag höll inte på.
Andra skulle ju vara ganska stolta. Det är en väldigt stor prestation.
Jag har också brons, men jag är inte stolt. Mm. Man får brons. Mm. Man vinner guld, man får silver och man får brons.
Ja.
Man vill ju ta.
Jag håller med. Det är,
vi har en helt annan sin, eller hur?
Ja, eller hur? Ja.
Men så det är liksom min liksom, där jag kommer därifrån.
Mm.
Idag är framgång för mig, jag tror det är lite lika här faktiskt, lite. Det är att må bra, att försöka utvecklas i det jag gör. Att varje dag ska kännas som att, nej men nu gör jag roliga saker, jag utvecklas i det jag gör och har bra relationer runt omkring mig. Mm. Det har blivit otroligt viktigt för mig och det blir viktigare och viktigare.
Mm.
Och ja, så att jag tror att där är det lite gemensamt liksom, att man har, men för mig har verkligen bilden av framgång skiftat. Jag har jobbat väldigt mycket och har sett att karriär skulle vara väldigt liksom viktigt för mig. Så jag har liksom tagit det till en viss punkt och sen känner jag så här, ja, det här blev jag inte liksom lyckligt, eller nej. Lite så här, kan man nå det, då har man checkat av det, då vill man göra något annat liksom. Det kan vara det också. Då är det ju bra att kanske hålla på med någonting som är svårmätt.
Jag tror fan, om jag får hoppa in och svara på det vi började på.
Ja, vad var det?
Ja, men det var det här med till exempel att jag pluggade och det här med mina resultat. Och det som jag har pratat väldigt mycket om det senaste halvåret, det är att jag aldrig har mått bättre. Det är alltså många som jag känner. Alltså någonstans, det är så här, jag gjorde ganska mycket uppoffring i mitt liv. Jag gjorde ganska mycket korrigeringar och jag har aldrig mått bättre i hela mitt liv någonstans. Och när ni har pratat väldigt mycket om ifall framgång någonstans är kopplat till välmående, så börjar jag nog kanske känna att det kanske har väldigt mycket med det att göra. Alltså hur jag mådde som person eller hur jag blev som person, det ledde också till att jag kunde prestera högre, liksom, högre resultat än vad jag var van vid.
Vad var vändpunkten då?
Det var nog att jag tog aktivt, jag började analysera vad har jag för grejer i mitt liv som är relativt negativa, som ger mig negativ energi, och så tog jag bort det i mitt liv. Jag tog bort det, jag vågade chansa, men det var också baserat på att jag hade mycket starkt stöd runt omkring mig. Jag hade bra människor runt omkring mig som jag visste kunde hålla min rygg och som jag kunde känna mig trygg med.
Mm.
Så det var nog vändpunkten, att någonstans analysera, ta bort det som är negativt som gör att jag inte kan prestera bra. Så att jag köper verkligen det som... Jag börjar märka själv när ni pratar att hur jag mådde var kopplat till vad jag kunde prestera.
Mm.
Mm. Mm. Ibland att lyckas med att lyckas, så kan man... Man kan lyckas, men man kanske blir olycklig.
Mm.
Att lyckas och vara lycklig, det är inte samma sak. Och det kanske är det som vi är ganska duktiga på att inse. Men det är inte ovanligt, det är inte vanligt att ha den insikten.
Språk. Det finns ett ordspråk i podden liksom, brukar vi slänga in. Men det finns ett som är så här, det är ensamt högst uppe på toppen. Liksom.
Mm. Mm.
Att någonstans där, när man är där uppe, så kanske det blir ganska ensamt. För att man, det var bara liksom en tanke jag kom på nu. När det är just de...
Mm. För det finns människor som lyckas med de mål som de har satt. Men vilket pris de har betalat för att komma dit kan ju ifrågasätta det de har uppnått. Till exempel ser jag inte upp till människor som anses framgångsrika men har använt droger. För mig, att vara framgångsrik är väldigt mycket kopplat till ett hälsosamt liv.
Mm.
Och hälsosam relation med andra människor.
Jag håller med. Alltså jag tror ju att använda droger är kompensation liksom.
Mm.
Att nå något, ett artificiellt stadium. Liksom. Att jag mår bra för det. Alltså jag tar droger för att må bra. Men det vore ju bra om jag mådde så bra utan droger. Då vore det liksom naturligt skapat.
Men så, jag tänkte mer så att droger kan vara mat också. Om du ser någon som är framgångsrik men överviktig, och ser du inte upp till dem ändå, eller?
Se upp. Men se upp.
Missbruk liksom.
Ja, missbruk kan vara väl. Alltså dricka för mycket kaffe kan räknas som en missbruksdrog. Eller äta för mycket mat.
Ja, alltså. Jag har ju själv varit överviktig.
Mm.
För mig personligen, när jag var överviktig, så var jag olycklig. Jag är mycket lyckligare nu. I och med att jag kan förverkliga mig. Jag har chans att testa whatever som kommer till mitt huvud. Liksom. Jag kan, jag har blivit så mycket friare. Så det kanske handlar om det också.
Mm.
Att jag anser en människa är framgångsrik när jag uppfattar henne eller honom som fria. Att de har väldigt, ganska mycket makt över det de vill åstadkomma.
Mm.
Så om man är slav under någon annan, under mat, missbruk, någon som tvingar dig och styr dig, då anser jag inte den människan som framgångsrik.
Men jag tänker lite grann, jag började direkt tänka på musik när du nämnde liksom. Jag började tänka på Nirvana till exempel, Kurt Cobain, det där. Framgångsrikaste plattan, väldigt mycket droger inblandade. Jimi Hendrix, jättemycket droger inblandade också. Det är vissa, och typ Metallica, vi kan ta jättemycket olika, Janis Joplin.
Alla mina idoler
är... Ja, alla jazzmusiker.
Alla mina liksom. Största musikidoler är heroinister.
Ja, alltså där har vi väldigt... Och det är plattor som många miljoner människor är överens om. Att det här är framgångsrikande plattor. Det här är bästa skapelsen. Och där är det ganska mycket droger. Jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag säger bara...
Men framgångsrik... Nu pratar, alltså, om vi går till ordet framgångsrik. Ja. Är det att man har mycket cash? Ja, det är mycket flash och bästa skivan eller... För jag uppfattar att framgång behöver inte handla om pengar. Eller, alltså framgång i dig som person. Det tror jag. Det är väl, alltså, sen är inte alla, hur ska man säga, perfekt. Men man kan sträva efter det.
Om jag säger så här till dig då. Det är exempel som du sa nu. Om någon skulle säga till mig. Din dotter kan uppnå det som du sa. Producera Nirvana.
Mm.
Men priset är att hon ska bli missbrukare.
Det hade jag tyckt var negativt. Alltså att det inte var rätt väg att gå nu.
Nej. Så på det sättet så ifrågasätter jag sådana människor som uppnår framgång med droger. Mm. För att jag anser att de fuskar.
Ja, jag förstår.
Mm. Jag anser att det är en plats reserverad andra människor. Ja. Men att man tar det med fusk.
Mm.
Men där är det rätt intressant. Då kommer vi in lite grann på sportgrejen. Mm. Doping till exempel. Mm. Där har vi också, där är också nå upp resultat. Och det är ju ganska många också överens om att det är fusk. Att nå upp till... Jag slänger mig in.
Ja, jag fick samma reflektion när du sa det. Liksom. Jag har ju varit så här helt emot doping. För att ja, men i och med liksom, idrottskarriärs liksom, fostran som man tränar väldigt hårt. Och så om man tittar på OS eller något sånt där. Och så helt plötsligt så kommer något monster och bara förstör allting. Och så, fan, vad händer nu liksom? Jag vet att det var något så här Japans simlag liksom. Tokdopa sig liksom statligt eller så här, regeringskontrollera så här, pumpa in det här och så kommer de till OS och så liksom på simningen så bara tar de alla medaljer och så här, vad hände liksom, fan vad bra de har blivit på ett och ett halvt år. Det är liksom vid tidig doping liksom, bara, vi satsar på det här bästa dopingpreparat. Och då känner jag så här, fan vad orättvist mot alla som har bara slitit och slitit och tränat. Sen idag när det är liksom en 100 meters final. Nu är jag själv liksom half Jamaican, men ändå så tror jag liksom att alla i den här finalen är dopade. Jag tror bara det. Och då känner jag att då har ju dopingen, det är ingen fördel längre. För alla dopar sig, det bara förstör kroppen. Synd liksom. Så att, nej men...
Alla är dopade utom Usain Bolt.
Jag gillar inte doping. Men det var ändå intressant liksom, vi tog upp det här liksom, att använda... missbruk liksom. Eller hur hanterar man ett missbruk i liksom, för att är det värt att missbruka för att bli framgångsrik? Det är så man kan säga. Mitt missbruk består ju av det kanske inte är ett missbruk, men jag måste träna mina 5 gånger i veckan. Annars mår inte jag bra.
Mm.
Jag tror att det kanske är positivt.
Det är liksom. Positivt.
Jag tror det. Ja.
Jag är avvis på dig.
Ja. Men jag mår ju inte bra, så att min drivkraft är ju inte så här, åh vad skönt att gå och träna, utan det är mer, om jag inte tränar så kommer jag inte må bra.
Men jag känner samma sak. Ja. Jag känner också att jag måste hålla igång träningen. Men det trodde jag för att jag har alltid gått runt och tänkt att stand-up är så pass fokus, alltså att man måste ha bra fokus. Sen anledningen till varför jag tränar är för att jag ska kunna vara sharp i huvudet. Men jag vet inte ifall jag hade tränat lika mycket ifall jag inte höll på med någon sån grej som kräver så mycket fokus och koncentration.
Men du känner i alla fall båda. Ni känner att när ni gör det så blir ni glada.
Inte att jag blir glad, men att jag
mår bättre.
Mår bättre bara allmänhet. Alltså sen kan det ju hända att det är fortfarande det är livet och det är tuffa saker. Mm. Men alltid när jag tränat så mår jag lite bättre och jag kan tänka lite mer klar. Och saker studsar på en. Man blir inte lika, ifall någon säger någonting elakt, man tar inte in det. Utan när jag har tränat och mår bra, du studsar bara.
Mm.
Och man blir mer, hur ska man säga, busig till livet.
Mm. Jag önskar att jag tränade mer.
Men det, jag har alltid tänkt att det är bara jag som är så. Men jag tror det kanske är så för alla människor. Eller jag vet inte. För jag känner massa kompisar som mår superbra och de tycker inte, de håller inte med mig när jag berättar, men för mig i alla fall är det så att jag måste hålla igång träning på någon slags
sätt. Lite grann som meditation är det kanske?
Ja, man kan säga det. Mm. Och man får mycket av det. Börja dagen med att träna, det är det bästa jag vet. Sen nu säger inte jag att jag går och verkligen så här, tränar sönder mig, men när typ jogga eller typ simma och sen basta lite grann, bara börja dagen så har jag alltid haft bra dagar.
Jag vet inte, vi har inte nämnt det innan, va? Men du har ju en träningsform som du, en sport som du sysslar med primärt.
Jag tränar boxning och jag tävlar till boxning.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag har mycket därifrån. Och
var det därifrån du hade brons? Boxning?
Ja, brons. Från boxningen.
Cool. Du får berätta. Brons, vad är det för brons du har? Det här är ett i...
I...
Ja, men vi,
SM.
Ja, det är cool. Ja, men jag tänkte vi måste highlighta det.
Ja, men titta. Ja.
Men det nämnde du innan då. Att du kände, du hade ögon på guld. Liksom. Det var det som du verkar. Nej, inte såhär.
Så är det. Det är så det funkar. Alltså, guld, så man vinner guld. Silver och brons, det är någonting man får för att man har förlorat. Det är så jag
ser. Du ser inte ditt SM-brons i boxning? Som en framgång då? Eller?
Jo, men det är inte... om man är så nära guld. För killen som fick guld har jag vunnit över 2 gånger. Den person jag förlorade mot var han som fick silver. Så, och det är klart man berättar, speciellt för nu bryr jag mig inte så mycket, men förr så gick jag runt och tänkte så här, det kunde lika gärna varit jag hit och dit. Och.
Men hur kunde du må då? Förlåt, nej, blev du liksom, kände du någon form av bitterhet där då? Eller kände du liksom, eller?
Då kände jag, för att jag har vunnit nästan alla, jag har vunnit de flesta av mina matcher. Och just den turneringen så var inte jag på topp och. Men det gick som det gick och det är klart man känner bitter, speciellt om man lägger så mycket tid på någonting och så mycket passion och inte lyckas med det. Då var jag också så här, man blir ledsen, det är normalt.
Ja, definitivt.
Det är ett mål som du satt och som du tyckte att du inte nådde riktigt 100% till. Men när du sätter upp mål, tänker du väldigt mycket på varför du ska uppnå det eller inte?
Jag kommer ihåg när jag började boxning. Det är så kul att du säger det. Jag hade aldrig tränat sport i mitt liv innan jag började boxning. Och jag har alltid varit den roliga killen i skolan. Inte den sportiga killen. Men sen när jag började gymnasiet så började jag köra boxning. Och det var lite samma sak typ som stand-up. När jag väl började boxning så gick jag 110% verkligen. 100. Och boxning är en sån här sport, ifall du är dålig på det så får du stryk. Och jag fick så mycket stryk i början. Alltså verkligen stryk. Nu skojar jag inte. Men det var positivt för att jag fick stryk för att jag hoppade in på den tiden. Djurgården var Sveriges bästa boxningsklubb. Så jag tränade med Sveriges bästa boxare. Men jag fick stryk på träningarna. Men sen när jag gick och körde match, då fick jag möta någon kille i samma storlek. Då kunde jag slappna av och tänka, men det här är ingenting jämfört med vad jag går igenom varje dag. Och det var det som gjorde så att jag vann nästan alla mina matcher. För att jag tyckte att matcherna var 1000 gånger lättare. Mm. När jag var på träningen så fick jag stryk av folk som vägde 30-20 kilo mer. Och hade medalj i SM. Jag hade knappt några matcher och de gav mig stryk. Och det gav mig också självförtroende och. Jag har kört med den här monstret.
Och dog inte.
Precis. Och jag lever. Och sen när jag skulle möta någon från Örebro eller någonting. Jag blev såhär, det är ingenting.
A piece of cake.
Ja, det var spännande.
Ja, det var så.
Ska vi äta Atto? Va?
Men det känns som att du har lärt dig mycket av det. Alltså,
ja.
Det verkar liksom varit personligt.
Har du någonsin känt att en person, alltså om du står framför en annan person och du vet att den andra personen kommer göra sitt bästa för att döda dig. Skämma ut dig, knocka. Det gör, alltså det är mycket psyke och det, man blir nervös. Jag kommer ihåg de första matcherna jag höll på att bajsa på mig. Men man lär sig. Det är lite som med stand-up. Jag gillar att jämföra boxning med stand-up. För att när du går upp och kör stand-up så är det typ som en match. Fast det är en match mot en publik. Du som komiker måste, för jag brukar stå och lyssna innan jag går upp. Jag lyssnar på ljudnivån och komiken som kör. Ibland så kan jag höra så här, men det där skämtet är bra, det där var kul och den personen har bra skämt. Men då så fick han inte, eller hon, responsen. Okej, då är det publiken, det är någonting fel på publiken. Och då försöker jag lösa, de är inte avslappnade. Kanske ska gå upp och nämna det obvious eller bara jiddra lite med publiken så de drar ner garden eller något. Så jag analyserar en publik på samma sätt som jag analyserade en motståndare när jag skulle köra match. När jag skulle gå upp och köra mot en kille, då kollade jag alltid, är han kortare än mig? Han är kortare, okej. Okay. Hans armar är, jag hade också en grej i boxning att jag alltid haft längst reach. Jag hade alltid längst armar. Och om jag mötte någon som är kortare, då visste jag, okej. Okay, då i bakhuvudet tänkte jag, men jag håller mig på distans hela tiden. Han är sån här som gillar boxas i närkamp. Så att analysera en publik och analysera en motståndare tycker jag typ samma sak.
Fan vad spännande. Vad intressant att du ändå kan ta med dig från sporten och lägga in i
ja, men det är inte bara det, men disciplin och som kille också känner jag massa gånger så här att jag känner mig lugn oftast. Ifall jag vet inte, det är så känns det för mig, för killar så är det så här, man kan argumentera men det kommer alltid till jag kan slå dig. Du kan slå mig. Det är alltid den nivån. Men jag har alltid känt mig lugn. Ibland så Jag vet inte, ibland går man in och det finns hierarkier och bla bla. Jag har alltid skitit i det, för jag sitter där ibland och tänker, men fuck it, de får göra vad de vill. Men jag känner mig självsäker i mig själv. Det är en stor grej som har gett mig i livet.
Men det är ändå intressant att du drar paralleller mellan boxning och komedi. För det tänkte jag på bara häromdagen.
Mm.
Jag la upp någon bild på någon klubb som jag giggade. Och det var min tennislärare från England som skrev någonting under det. Jag kommer inte ens ihåg vad han skrev. Men jag fick plötsligt så mycket flashback till den tid som han tränade mig. Och då tänkte jag, gud vad mycket som jag implementerar här. Mm. Som jag lärde mig av honom. Så här, tankesätt och sånt. Så någonting som fungerar i ett område i livet, det kan man implementera. Eller man gör det utan att tänka på det.
Mm.
Och hur jag förhåller mig mot andra spelare, mot andra lagkompisar, det är också en jättestor erfarenhet att ta med sig. Så det är sant hur du säger.
Men det tycker jag, det är så jag ser det på det. Sen jag har mina erfarenheter, men sen så känner jag massa jätteduktiga komiker som har sina grejer, och jag vet inte hur deras huvud funkar, men det är så det funkar för mig.
Mm.
Och jag ska vara ärlig också, vissa gig, speciellt i början, man är jättenervös, det är jättemånga duktiga, kvällen har varit topp, sitter man där nervös och börjar fråga sig att det är roligt, är inte roligt, bla bla. Men jag har alltid kunnat vara så här lugn och tänka, men jag går upp och gör min grej.
Mm.
Och en annan grej också som jag har lärt, som jag tycker är en av de viktigaste grejerna från boxning, och inte jämföra sig med andra. Det är en svår grej, och det är en grej att säga det, men det är en helt annan grej att känna det. För jag lärde mig så här, så länge jag koncentrerar på mig själv, så länge jag försöker utvecklas, så börjar inte jag kolla på andra och känna mig bitter. Utan när jag kollar på någon annan så ser jag så här, shit, fan vad tungt när den personen gjorde det här. Jag kanske kan lära mig någonting från det. Och det är lite så boxningen funkar, att man lär sig hela tiden. Man kanske boxas mot en asduktig proffs och får stryk, men man lärde sig någonting. Det är mycket sådana grejer.
Men när du lägger ihop alla dina minnen från komedin. Mm. Sen du började. Vad kommer ut? Alltså slutsatsen. Har det gjort dig mycket lyckligare?
Att köra stand-up?
Mm.
Ja. Om jag tänker så här i helhet. Alltså så här, från när jag började till nu. Jag menar, jag var nyligen i LA och körde stand-up. För mig är det jag hade aldrig varit i LA om jag hade inte börjat stand-up. Jag var i New York förra året och körde stand-up. Det var tack vare stand-up jag gjorde det. Jag har varit nästan överallt i Sverige och giggat på grund av stand-up. Och jag har träffat många kompisar som jag har nu, privata kompisar. Det är människor som jag ser upp till, smarta människor i stand-up-komiker genom det. Och
hur hamnade du i LA?
Jag åkte bara dit. Och sen så
gick du på någon?
Sen grindade jag där och så kunde jag klättra upp och hit och dit och ha kontakter, och man gör bra ifrån sig och man klättrar upp sig därifrån. Och så har jag gig i Philadelphia nu i oktober, som jag fortfarande inte bestämt mig ifall jag ska åka till.
Hur har du fått det?
Det fick jag på Big Ben, English Night.
Ah.
Det var en kväll som jag tänkte så här, men jag ska testa köpa engelska. Och så, just den kvällen när jag körde så kom det. Ni vet, Russell Peters var ju här i Sverige.
Mm.
Och han hade två uppvärmare med sig.
Okay.
Och de gick ner samma kväll som jag körde på engelska på Big Ben.
Oh.
Och de såg mig och
shit,
han gav mig kortet och sa, men du var fett duktig och hit och
fan, vad roligt.
Han sa, ifall killar, du vill.
Det här måste vi, alltså kommer det någon kändis till Big Ben, då måste vi gå dit med subtitle, whatever. Bara kör på engelska.
Ja, det låter bra. Men då måste vi vara roliga också.
Men då, alltså, det måste ju också kännas någonstans. Alltså, alltså när du kommer till en sån helt annan, alltså helt annat land, en helt annan typ av publik än vad du är van vid, även om du liksom har kört jättemycket runt om i Sverige. Hur är det? Alltså, hur förhöll du dig till det? Kunde du gå tillbaka? Var du fortfarande, hade du fortfarande analytiska, den här samma förhållningssätt till det?
Det är just det. Först när jag åkte dit så tänkte jag så här, shit. För jag kommer ihåg, det var en kväll där jag gick dit och det var jättemycket publik. Det var jätteduktiga komiker. Och varje komiker som gick upp på scen slaktade. Och jag fick panik och jag tänkte, okej, LA, det är helt annan nivå än vad vi har i Sverige. För de här är duktiga, alltså duktiga på riktigt. Vissa hade karaktärer, vissa, de gjorde massa grejer. Så jag blev nervös. Och jag kommer ihåg, jag var där med en kompis och hon skjutsade mig överallt. Så jag sa till henne, men sitt här, jag ska gå ut och andas. För jag var nervös. Så gick jag ut, pratade med komikerna. Det är också samma häng som det finns här. Alla sitter här utanför. Stod och pratade lite. Så tänkte jag, okej, men faktiskt, jag går in och gör det bästa jag kan. Ifall det är bajs, då är det bajs. Och så gick jag upp på scen och jag kommer ihåg, jag sa det var så en massa tavlor som det här. Så kommenterade någonting i rummet och sa någonting kul. Och hela rummet exploderade. Oh, och så blev jag så här, okej. Okay. Och så gick jag in, körde grejer, gidrade med publiken. Och de var verkligen på. Och sen körde jag material. Och sen så gick jag av och alla komiker bara, what the fuck. Och så medan jag stod och pratade med komiker så kom det folk från publiken som tog tag i mig. Bara, who are you, bla bla. Och då insåg jag så här, men kul här är kul där också. Bara man lyckas förmedla det, din roliga, det du gör som är roligt på scen. Om du kan ta det, det funkar överallt. Det svåra är att vara bekväm i rummet och få fram den här, jag kallar det för busiga. När jag är busig på scen, då är jag bäst. Mm. Om jag kan vara bekväm nog att ta fram det busiga mig på scen där så...
Men ser du det som, alltså upplevde du då att du hade nått någon form av framgång? Eller hur kände du liksom?
Jag var fett glad. Ja. Sen framgång, ja, det, jag blev jätteglad för att det var så många positiva saker jag fick höra. Och jag blev glad. Mm. Och, men det jag kände framförallt är att jag var unik där. Mm. Jag är unik här också, men där var det för folk som uppväxte med stand-up.
Mm.
För de, jag märkte också i USA, som är annorlunda här i Sverige, i USA så har alla människor en favoritkomiker.
Mm.
Här i Sverige, om du frågar någon random gamling, vem är din favoritkomiker? De vet typ inte. Ja, mm. Men där är det som musik. Typ om du frågar någon gamling här, vad gillar du för musik? Så har alla någon sin favorit. Men det har de där med stand-up. Mm. Så stand-up ligger djupt in i deras kultur. Mm. Så alla har koll. När jag kände så här, om jag är unik här och det gick bra, när jag blev så här, men då kan man, det är någonting man kan jobba vidare på.
Mm.
Och det var på engelska också, det var ett annat språk.
Mm.
Och det är inte som att jag är bra på engelska, jag failade, men det blev en rolig grej i stunden där också. Jag kunde inte komma på hur man sa hundsimma.
Mm.
Mm.
Så jag blev så här, you know, when you swim like a dog, alla bara, what the fuck, dog? Så började de skratta. Och sen blev jag bejidrad med publiken, de bara, it's called dog paddle. Så jag bara, oh, whatever. Och så jiddrar man bara. Och de tyckte det var fett kul.
Ja, det som är, när du säger att är man kul här så är man kul där.
Mm.
Jag tror att det är lite större än det. För det hänger lite grann på social kompetens också. Att kunna läsa av människor.
Men också och vilken stil
du har.
Det
är inte alla lika duktiga på. Du är jätteduktig på det.
Mm.
Och kunna läsa av. Och saker som du skojar om. Du säger att jag gick bara dit och skojade om tavlorna. Mm. Så här. Det låter väldigt spontant och enkelt. Men det är skitsvårt. Ja. Det är jättesvårt.
Jag har också tänkt precis på det. Du gör en jättefin beskrivning av det, tycker jag. Och just det att man skriver skämt. Man kan skriva ganska bra skämt ibland. Så ja, men det här är bra. Liksom, de här skämten är riktigt bra. Men ingen skrattar.
Mm.
Ibland skrattar folk. Och liksom, man märker det på er. Ni som har hållit på. I synnerhet du och några andra som är väldigt duktiga komiker. Som är roliga på scenen. För att det handlar inte om att berätta ett skämt. Du läser inte ett skämt. Utan du berättar det på ett sätt som gör det roligt. Och jag tycker att när man ser komik som hållit på längre. Som du har gjort. Att då, går upp och berätta något på ett kul sätt. Det är inte att säga en rolig historia. Liksom.
Mm.
Och det är den resan som är så jävla svår. Jag tycker det är jättekul att höra dig beskriva. Liksom. Läs av rummet, läs av publiken.
Mm.
Jag har inte ens tänkt så. Jag har tänkt så här, det är viktigt att få kontakt. Så jag tänkt. Men då står jag framför en publik och så försöker man ta in alla. Men inte det det handlar om. Man ska liksom förstå vad publiken är och förflytta dem dit vi gemensamt ska ha kul. Liksom. Man måste göra Det var en jätteschysst beskrivning. Väldigt tänkvärt.
Det här som du säger, för jag vill veta om det finns hopp för mig. Alltså,
jättedeprimerad.
Ja, när, hur många gig har du, gjorde du tills du kom till?
Men det är det.
Hur många gig innan Los Angeles?
Det är det. Jag har ju också, jag har svensk rekord för flest gig på ett år. Och det är 342 gig.
Shoot me in the head.
Bra, bra. Det finns hopp. Så. Det finns hopp.
Ja, men vadå?
Jag skulle få jättedeprimerad om han skulle säga att vadå, redan tionde gången kunde jag läsa av
Ja, det är bra. Ja, jag fattar.
Ska jag gå hem nu?
Ja, okej, okay, jag fattar.
Du får äta alla bullarna själv.
Men, jag börjar räkna lite så här då, tänker jag så här. Jag är ändå 53 bast liksom. Och jag har gjort 30 gig.
Hur många?
34 har jag gjort.
Hur många har du gjort, Robin?
Jag har tappat räkningen. Jag skriver fortfarande upp. Jag har tappat räkningen. Jag har tappat så här...
Jag är ledsen, jag kommer göra besvikna. För att det där var ett år, eller hur? Att då? Det var inte totalt.
Ja, på ett år. All right. Totalt så är jag med.
Ja, vad tror du
att... Där borde du få en guldmedalj för den grejen ändå. Alltså.
Ja, det är bra. Alltså, det tycker jag svensk
mästare. Det är helt stört mycket. Alltså.
Men hur många totalt tror du?
Jag vet.
Roughly.
Det måste vara över 1000.
Ja. Häftigt.
Ja, jättehäftigt.
Skitbra. Ja, men
det är så jag funkar. Det är också från boxningen. Jag var inte... Jag var bajsboxning. Det enda jag hade som var speciellt, som min coach sa också... Det enda jag hade som var talang, det var inte att jag var snabb, stark. Det var tvärtom, jag var jättesvag. Det är att jag dök upp alltid och jag försökte reflektera när jag går hem och sen komma tillbaka dagen efter. Spelar ingen roll ifall det gick bra eller dåligt, så kom jag alltid tillbaka.
Men då känns det som att det är disciplin, analytiskt och väldigt målinriktad någonstans. Eller kanske någonstans sikte på någonting.
Ja. Ja, men det är så jag försöker ha. Jag försöker ha samma approach till stand-up. Mm. Eller det är det jag har gjort.
Sen tror jag att jag har hört av andra att du har väldigt hög social kompetens. Så det, jag tror att det hjälper.
Vad menar du med social kompetens?
Jag har hört att du är en väldigt bra människa. Fast det är därför jag ville bjuda dig. Du dissade. Så ja, du kanske inte är det, va?
Det är en dålig människa.
Men jag tror att det är viktigt liksom, att kunna läsa av människor. Och det finns komiker som är jätteduktiga på att leverera sina skämt. Det tror jag att det kan jag också bli om jag tränar väldigt mycket. Men sen tror jag att det finns en del som man inte kan träna sig till. Det måste vara medfödd. Och det är att kunna läsa av människor. Kunna läsa av ett rum. Där kan man träna sig till lite grann, tror jag. Det är någonting som måste vara ganska medfött.
Jag har också hört det, men ja.
Jaså, är det en teori? Jag ska ta patent på det. Jag trodde att jag kom på det nu.
Nej, men ja. Ja. Men det kan vara så som du säger. Men jag tror... Spelar ingen roll vilken social kompetens man har. Om man lägger tid och kraft och själ på det man gör, så hittar man till slut sin grej. Mm. Alla har olika stilar på scen.
Ja, verkligen. Det är väldigt kul att kolla just därför. Att just när det blir personligt, ju mer man kanske lämnar den här strukturen man någon gång har skrivit ihop. Liksom, och så till slut så är man med liksom på scenen och tar in det som händer. Då blir det ju väldigt olika och det blir mycket mer spännande att titta på. Hörrni, jag har en fundering så här... Har ni haft förebilder, alltså nu tänker jag inte i synnerhet stand-up, det kan vara det också, men vad som helst, i livet som ni har tyckt så här, det där är en bra människa, sån där vill jag bli. Och så har ni liksom gått in i den världen lite grann och sen känt så här, oj det var en tokig förebild, det där blev inte så himla bra. Någon som har haft någon sån
upplevelse? Hur tänkte du med det sista, det blev tokigt?
Jag kan ta ett exempel. Jag hade en period när jag tyckte att Russell Brand var så jävla rolig som person liksom. Ni hör ju själv att det kanske inte går så bra om man börjar liksom likna honom för mycket. Men jag läste hans självbiografi. Och jag tyckte han är så otroligt gränslös. Liksom. Så han bara sparkar upp alla dörrar och så bara är han galen liksom i alla rum. Och det där attraherar mig väldigt mycket. Jag tyckte så här, fan vad roligt att släppa alla hämningar och bara liksom stå på. Köra 120 överallt, var den kommer in. Bara ta över allting och så bara står och skriker i en timme. Och så rycker du på axlarna och går därifrån liksom, och hem och äter. Och så lever du livet mer så. Det är inte så bra.
Har du testat
det? Nej, men lite... Alltså jag hade en dragning åt det hållet. Att sluta bry mig liksom, och bara liksom, det är väldigt egocentriskt liksom. Det låser ju bort alla så här. Du bryr inte, du tappar alla de här viktiga sakerna som jag pratat om. Så att jag mådde ju väldigt dåligt i den perioden, tror jag också.
Hur länge höll det?
Nej, men jag tror jag hade väl 1,5 år där jag liksom gick åt det hållet. Det här är 7 år sedan kanske. Men att jag var inte, det går inte att jämföra med honom, för han är ju liksom jag har liksom inte den här drogproblematiken och så här, utan jag tyckte bara att gå in i ett rum och så var dig själv och skit lite grann i omgivningen, så har du kul. Det ska vara roligt liksom.
Men du såg honom som en förebild till liksom ditt privata liv.
Sättet
liksom,
eller att liksom leva liksom. Ja, jag tyckte jag lever så tillknäppt och försiktigt så här. Fan, ska man göra det för? Kan man inte liksom bara få vara Alfons all in och skruvad hur mycket en liksom känner för att vara det? Mm. Det blev ju inget bra, för att det blir ju väldigt okänsligt. Man bryr sig inte om omgivningen så speciellt mycket. Och jättedum i det liksom.
Det kanske inte var det ändå. Jämför med vad du stod. Mm. Du kanske behövde frigöra dig lite. Mm. Du kanske behövde liksom strunta i andra. Och så kanske insåg du efter en tid att I'm done.
Ja,
jag vill vara mer hänsynsfull. Men det kanske var en fas. Som du behövde vara mer egoistisk.
Kan för den
vara?
Platsen du är på nu är att du har kommit till insikt med att det var inte rätt metod för dig. Mm. Ja. Så då har du ju någonstans vunnit, vunnit insikt.
Ja.
Kanske.
Ja, nu när ni säger det alltså. Jag har inte tänkt på det. Jag har bara tänkt på det som en negativ period. Men förmodligen så var det kanske vägen till hit till exempel. Mm. Att ställa sig någon gång då här i januari på stand-up-scen för första gången. Liksom. Att man behövde göra det, att sluta vara rädd. Mm. Så det kanske var nästan vad det var han, att jag var för rädd liksom.
Ja, det är så lite grann jag tänker väldigt mycket på mina misslyckande och fel som jag har gjort i livet.
Ja.
Men de har varit otroligt viktiga för att bli den jag är idag. Och lika mycket som jag har tendens av att söka efter lärare och vägvisare, lika mycket lär jag mig av mina misslyckande. Alltså seriöst, en av mina största misstag var att jag blev ihop med en kille som var en idiot. Som jag levde ihop med ett år.
På vilket sätt var han en idiot? Man får fråga.
Han respekterade inte mig som kvinna. Ja, på många sätt. Så han hade kanske problem själv.
Han hade ingen respekt för dig?
Ja, för mig som kvinna. Mm. Och jag var kär i honom. Mm. Så jag stannade i det förhållandet ett år. Och jag har som princip att jag är aldrig otrogen. Även om jag har haft olika killar, så är jag, när jag är i ett förhållande, så är jag inte otrogen.
Mm.
Så jag stannade. Jag gav honom ett år. Och det var en ganska mörk år. Men seriöst, jag ibland, om jag skulle gå tillbaka, skulle jag ta bort det? Jag skulle inte ta bort det.
Nej.
För jag lärde mig så otroligt mycket om mig själv.
Mm.
Och det blev en läxa för mig att aldrig bli fascinerad av människor som har... det sätt som han var, det var så annorlunda från vad jag hade vuxit upp med och sett. Så att det var fascinerande.
Ja.
Men det lärde mig någonting. Så det här, han var kanske min största misstag.
Mm.
Men det skulle jag inte radera.
Nej.
Men när du säger förebild. Sen jag var liten så har jag blivit uppfostrad till att se upp till författare och poeter. Och där, det är jag inte ensam om. Det är inte så ovanligt att vara så om man kommer från Iran. Om du tänker på vad mycket hemskt det har hänt i mitt land de senaste 40 åren. Men att folk har inte blivit galna. Det är på grund av det här förankringen i poesi, tror jag. Att det ger någon filosofisk inställning till livet som hjälper en. Tror jag i alla fall. Men någon gång i Sverige blev jag trött på det. Och jag är lite pinsam att erkänna vad som hände då.
Ja, det låter väldigt intressant.
Ja, jag tänkte fan att bara läsa såna här allvarliga författare som har... Nu vill jag bli rik.
Mm.
Och gissa vem jag läste. Fan, det är så pinsamt.
Jag tror jag kan gissa. Är han väldigt framgångsrik inom amerikansk politik?
Ja, fy fan. Alltså.
Names.
Trump. Helvete.
Vänta, nu hänger inte med.
Det var, alltså, jag vet inte när det var. Sen det var 1993.
Mm.
Trump hade skrivit en bok.
Mm.
Det var typ att bli framgångsrik. Och det hade blivit bestseller.
Mm.
Och tänkte jag kanske ska ge det en chans. Alltså, jag har ingenting emot att bli rik. Alltså det där var den mest idiotiska bok. Det kostade mig faktiskt. Alltså jag gick efter hans råd. Och det kostade mig flera miljoner skulle jag säga. Ja.
Vad var det för rörelse du startade då?
Jag blev bunden.
Ja, vi är tillbaka. Det var intressant. Vi har pratat om det här tidigare. Mm.
Berätta lite grann för att du är
lite snabbt. Lite kort så här.
Du la massa.
Alltså, hans signal var att när du vill satsa på någonting, satsa all in, låna pengar så mycket du kan. För att om du förlorar, du är i alla fall en förlorare. Men om du vinner så vinner du många gånger fler. Mm. Men det jag inte tänkte på, speciellt i hans fall, det var att hur illa du förlorar så är det inte alltid du som ska betala priset. Du har försatt andra, precis som du är nu i USA.
Oh.
Och då tänkte jag, fan, jag ska bli bonde och jag ska satsa stort på det.
Mm.
Ja, det var min...
Så du lånade massa pengar och köpte någon bondgård?
Ja, alltså det är lite pinsamt att gå in i detaljerna. Ja. Men okay. Ja, typ... Ja. Jag köpte en bondgård och så det var ett litet hus på 100 kvadrat. Men så tänkte jag, nej, jag ska ha det precis som jag har sett i filmerna, så här generationsboende. Det ska vara 400 kvadrat. Anlitade arkitekt och allting. Fick lånelofte från banken på 9 miljoner kronor. Men sen när allting var färdigt och jag hade satsat nästan 1 miljon på att förbereda allting, då kom banken och sa att nej, du får inte låna. Jag bara, men ni sa ju att ni lånar. De sa, nej, inte för en sån projekt. Det här är en idiotisk projekt.
Ja, det är jätte...
Men det är en unik historia. Ja, det är ändå strångt att du pratar om det.
Men
även där
skulle jag inte sudda bort.
Nej, precis. Vi lär ju oss av misstag. Jag
hade suddat bort.
Men nu vet jag att jag inte kan bli bunden.
Nu vet jag också.
Men det du vet är att den som skrev den boken som du, man kan bli president över USA men inte bli bonde.
Mm. Men ni ska också veta att Donald Trump, han föddes ju väldigt rik. Så han hade någon miljard som han fick av sin far som han började bygga sitt lilla imperium med. Den lilla bisaken är ju av en viss vikt om man ska börja
satsa pengar. Men han gick ju flera gånger i konkurs. Och jag tror att det som gjorde att han kom tillbaka, det är verkligen att det var inte han som betalade för konsekvenserna. Nej. Och det gör han än idag inte.
Det är nytta med aktiebolag.
Mm.
Aktiebolag är bra. Limited liabilities.
När du hör ordet förebild, vad tänker du då? Liksom? Har du någon liksom...
Förebild, hur menar du då?
Lite grann så som är det någon som har inspirerat dig på det sättet du någonstans vill?
Det finns en komiker som jag ser upp till jättemycket. Jag har inte samma stil som han, men det jag ser, han heter Patrice O'Neill. Jag vet inte om han är inte så känd och han dog nyligen. Men det jag strävar efter när jag ser honom är att han är så ärlig. Och det är någonting jag försöker vara på det personliga basis men också på scen och vara ärlig. Och det är svårt att vara det.
Mm.
Vara ärlig mot sig själv och omgivningen. Och han är en av de få, det finns många komiker jag tycker är superroliga och jag ser, men en av de få komiker som jag känner har förändrat typ min vardag på ett positivt sätt. För han har en podd och han hade en podd och han körde stand-up och hans filosofi på livet och hur man ska vara ärlig. Att man ska vara ärlig även ifall det är, man ska ta konsekvenserna och leva med det.
Men menar du med ärlighet och öppenhet? Att på scen bjuda på sig själv? Är det så du menar?
Nej, jag menar ifall vi sitter, alltså ärlig... ifall vi sitter här så säger, om någon beter sig konstigt så säger det du gör är lite retarded eller så här, lite konstigt.
Det kan inte gå hem i Sverige.
Nej, eller? Men det är just det, för att anledningen till varför folk inte säger det också är för att det blir så konsekvens. Men så länge, och han alltid förespråkar så här, så länge man är ärlig från sin perspektiv eller sitt perspektiv och säger det, så är det ärligt, det är det, även ifall du har fel.
Mm.
Det är lite så, och det är någonting jag strävar efter.
Mm.
Och vara på scen, för det är svårt att vara ärlig med sina känslor och det är svårt att ta in sanningen och verkligen säga det. Eller säga till någon i relation till exempel och sådana grejer.
Mm.
Så han är en sån komiker. Jag rekommenderar, ni borde se hans...
Vad var det han hette?
Patrice O'Neill.
Patrice O'Neill.
Och han har en special som heter Elephant in the Room.
Mm.
Ja, det har jag hört. Mm. Det har jag hört talas om.
Och det är inte många... Alltså för mina så här privata kompisar när jag visar det... Det är de som tycker om, de tycker inte det är kul och hit och dit. Men för alla komiker som jag visar, de uppskattar det verkligen. Och de fattar lite vad han gör på scen. Och att man behöver inte hålla med honom, men man köper att det är ärligt från hans perspektiv.
Kan du ge ett exempel så jag förstår?
Typ.
Från honom?
Från honom.
Som han tar upp som du tycker är ärligt. Eller någonting själv? Hur väver man in det i komedisammanhang?
Att vara ärlig?
Ja.
Typ han pratar mycket om relationer och...
Mm. Okej, prata om det som är viktigt för en.
Mm. Ja. Han pratar om saker han vet och det är jag alltid strävat på scen och prata om saker jag vet. Jag pratar aldrig om politik för att jag är inte så insatt i politik. Jag pratar alltid om saker jag har varit med om, mina stories och... Mm. Men där också känner jag att ibland vissa grejer, jag har fortfarande så många filter och verkligen ta bort de här och gå upp och säga så här känner jag och så här tänkte jag. Och jag tror, för de skämten som är närmast det är de jag har fått mest uppmärksamhet. Det är de folk uppskattar jättemycket. För att jag tror att alla människor upplever ungefär samma grejer, typ att träffa någon asshole i ett år eller ha dålig självförtroende. Jag tror alla människor går igenom samma stadie och när man är ärlig och berättar, och det är lite skämmigt att berätta, så tror jag människor kan klicka och bara, jag känner så också.
Okej.
Typ du pratar om otrohet eller det är svår grej att gå upp och prata om att någon har varit otrogen eller att man har själv varit otrogen. Men om man går upp och man har någon twist och skämt på det, så tror jag folk kan känna igen, alltså de uppskattar och visar någon slags respekt för en. Och det måste vara också roligt.
Men du är det också, det säger någonting om dig.
Om mig?
Ja, och det är att du har stor respekt för publikens emotional intelligence. Som när du berättar någonting så är du övertygad om att de connectar med dig bättre om det är ärligt.
Jag vet att det är så.
Mm. Men jag köper det.
För att jag...
Men var det en teori som har redan bevisat eller var det du som kom på det?
Vilken teori? Det att man ska vara ärlig?
Ja.
Jag tror det är bevisat. Eller jag har ingen
aning. Men det var för mig, bra.
Men inom sporten, alltså inom boxningen? För boxningen kom innan stand-upen i ditt liv. Hade du liksom någon boxare som du kände var så här...
Ja, Muhammad Ali. Han var anledningen till varför jag började köra boxning.
Mm.
För i mitt huvud, när jag kollade på boxning, så tänkte jag att många var så här stora, typ som Mike Tyson. Och så är det bara en massa brawl och det är mycket... det är så här brutalt, någon blir knockad och det... Jag har alltid tänkt så här, men det där är ingenting för mig.
Mm.
Tills jag såg någon match med Muhammad Ali och där såg jag det. Jag blev så här, det där är konst. Mm. Han möter monster, såg ut som en monster. Men han dansade runt och jabbade och gjorde sin grej. Och han vann. Då tänkte jag så här, shit, det där vill jag testa. Och det var så jag började med boxning.
Men också om man ska göra kopplingen. Det finns ju ändå en viss koppling till, eller en ganska tydlig koppling till underhållningsbranschen om man säger det. För Muhammad Ali var ju ändå väldigt mycket showman också.
Ja,
det var ju ändå entertainment. Precis. Trots att det var sport på en väldigt, väldigt hög nivå. Liksom.
Ja.
Så att det är intressanta liknelser. Liksom.
Ja, det kan vara så, ja.
Coolt.
Ja.
Det är så här att vi idag så har vi pratat om framgång. Och det verkar lite grann för oss då som att framgång är väldigt mycket att göra saker som vi tycker om att göra. Och vi har pratat väldigt mycket om kommunikation. Att du var inne på liksom att ta in rummet och publik kanske, eller medspelare eller motståndare. Men just den här samvaron och relation, att utveckla relationerna runt omkring en, oavsett om det är liksom i ett äktenskap eller från en scen tillsammans med några andra som kanske är publik eller i mitt fall ett äktenskap. Så det verkar vara så att om vi ska känna oss, i alla fall i det här rummet, framgångsrika, Då ska vi vara ganska tillfreds med oss själva. Göra saker vi tycker om. Och ha en bra relation som vi kan utveckla runt omkring oss oavsett vad det är. Det verkar vara framgång för oss fyra i alla fall.
Mm.
Fint. Mm. Det tycker jag är lite kul, hörni.
Ja.
Det gör att vi rundar av det här lilla framgångsavsnittet. Men jag tänker också att innan vi fimpar det här så kanske vi kör en pluggrunda om det är någonting som vi vill plugga.
För du, att du, ni har mött en viss motgång. Du är ju med och driver en klubb också.
Mm.
Ni mötte lite motgång och nu har ni nått framgång igen.
Ja.
Berätta.
Det är inte första gången vi möter motgång. Vi har mött motgång till en klubb 6 gånger.
Nej.
Det är sant.
Ja.
Nej, men jag och en annan komiker, Daniel Sanchez, vi driver en klubb som heter Humorkällare. Och vi hade premiär och det gick jättebra. Det kom jättemycket folk och det var verkligen succé. Men sen så bara 4 dagar efter premiären så fick vi reda på att lokalen som vi har, vår klubb, de blev av med alkoholtillstånd och de gick konkurs. Så vi kan inte köra stand-up längre. Så vi fick lite panik och vi var tvungna att hitta en ny lokal som funkar för stand-up och en bra lokal som ska rulla vidare. Och det är svårt för att det är så lätt att ge upp och klubben bara försvinner. Men vi bestämde, jag och Daniel, vi är också inne på det här, så här, fuck it, ifall det kommer fram motgångar och sånt så koncentrerar vi på det positiva och försöker lösa problem istället för att få panik.
Ja.
Och så tog det typ, jag vet inte, 5 dagar tror jag. Och vi fick massa så här lokala erbjudande och vi letade och så hittade vi bra lokal. Och nu ser det jättebra ut, vi fick bra deal, vi hade möte med dem igår. Och allting ser bra ut, så vi ska ha en ny premiär på en ny lokal, också på Söder, Skanstull, den 29 oktober.
Är det officiellt vilken lokal det blir? Är det klart än?
Ja, det är den här, vet ni vart Leroy's ligger?
Leroy's Gold?
Ja, det är där. Jag kan inte adressen exakt för jag...
Det är på Ringvägen ganska... Är det jag ganska nära Götgatan Ringvägen?
Ja, precis. Gamla Krokodilen.
Gamla,
ja,
Krokodilen.
Gamla Krokodilen. Byte 125, va? Ringvägen 125.
Byte 125? Ja.
Precis.
Cool. Och när har ni premiär då?
Det är den 29 oktober nästa månad.
Vad heter klubben?
Humorkällaren heter, yes, klubben.
Ah, bra. Humorkällaren den 29 oktober. Då... Byte 125.
Mm.
Be there or be square.
Mm. I Skanstull.
Skanstull. Kul!
Mm.
Vad roligt att ni har löst det.
Ringvägen 125 är adressen.
Ja. Ah. Mm. Ringvägen 125. Coolt. Humorkällaren. Hörrni, tack för idag.
Tack för idag. Bra. Tack, Arto.
Tack för att du kom.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.